Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Jag heter Pelle och ska predika här idag. Jag är med i den här församlingen här i Boden. Och det är en förmån att få vara med och hjälpa till och predika. Vi har ju en serie med ämnet, alltså genom Bibeln. Förra söndagen så talade Johan om Jesu död. Idag ska vi tala om Jesu uppståndelse. Vilken förmån att få vara den som blir lottad för att tala om Jesu uppståndelse. Utan Jesu uppståndelse så hade evangeliet varit ytterligare en berättelse om en predikant som gjorde lite grejer och tyckte och tänkte kanske fina, goda saker, absolut. Men utan uppståndelsen så hade tagit stopp där. Uppståndelsen förvandlar berättelsen till någonting annat, till någonting mer som innehåller ett liv i överflöd. För 7-8 veckor sedan på en höft kan det vara som vi firade jul. Då mindes vi och kom ihåg hur Jesus, det här lilla barnet, föddes i krubban. Vi hade en krubba här, det var faktiskt jag som talade på julafton. De som hade varit framme och tittat på lilla Jesusbarnet såg att han hade en hockeyörebrotröja på sig. Men där börjar evangeliet på något sätt med Jesus, han föds. Och vi känner till den här så kallade julberättelsen, julevangeliet. Jesus, han växer upp. Han börjar predika, han börjar undervisa. Han gör goda gärningar. Människor får sina liv förvandlade. Och så händer ju det här som vi kom ihåg i påsken, som vi hörde talas om förra söndagen. Jesus, han blir fängslad, han blir korsfäst, han dör på korset och han blir begraven. Vi ska läsa från första Korinthierbrevet när Paulus undervisar. Första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 1. Där säger Paulus på detta sätt: bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd och han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever, medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Paulus här, han påminner korinterna om vad han själv förut har sagt till dem. Vad är det han säger? Han säger, nummer ett, Kristus dog för våra synder. Nummer två, han blev begravd. Och nummer tre, han blev uppstånden på den tredje dagen. Paulus menar här, kommer de inte ihåg dessa saker och håller inte fast vid dem, så är tron förgäves. Detta är på något sätt fundamentet i tron. Och man kanske kan Gamla testamentet utan till och alla berättelser utan till, men bär jag inte i mig detta att Kristus föddes, han dog och han uppstod, bär jag inte det i mig så är det förgäves. Vad är det då jag tror på? Hur kan vi verkligen veta att Jesus uppstod från de döda? Ett ögonblick. Lite lätt förkyld. Det finns tre starka argument för uppståndelsen. Vilka då? Graven, den är tom. Jesus visar sig i fysisk form för lärjungarna och för många fler. Lärjungarna började tro på uppståndelsen och kristendomen spred sig ganska snabbt. Vi ska gå igenom de här tre punkterna lite lätt här. Vi läser från Matteus evangeliet kapitel 27, vers 57 och framåt. Nu är ju Jesus korsfäst. Då läser vi: när det hade blivit kväll kom en rik man från Arimatea som hette Josef och som hade blivit en Jesu lärjunge. Han gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus befallde då att han skulle få den. Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i sin nya grav som han hade låtit hugga ut i klippan. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån. Maria från Magdala och den andra Maria var där och de satt mitt emot graven. Sedan kan man läsa i skrifterna hur judarna gick till romarna och bad att få ut vakter som skulle stå vid den här graven. Därför de var rädda att lärjungarna skulle komma och stjäla kroppen och påstå, hitta på att han har uppstått. Nu är vi då framme på söndagen, den tredje dagen. Sabbaten är slut. Vakterna de står där utanför Jesu grav. Och två kvinnor ger sig iväg mot graven för att besöka den. Och vi läser då i Matteus evangeliet kapitel 28, vers 1, så står det på detta sättet. Efter sabbaten i gryningen, den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning. Ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna: var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjunga att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er. Då skyndade de sig bort från graven under fruktan och i stor glädje och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbar honom. Då sa Jesus till dem: var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Detta som vi precis läste här, det kanske är ett av Bibelns mäktigaste vittnesbörd. Vad hade allt annat i hela Bibeln betytt och haft för nytta om vi inte hade haft det här vittnesbördet om att han är uppstånden? Utan denna händelse skulle Jesus bara varit en i raden av predikanter som florerade på denna tiden. Det är en mycket exceptionell händelse som sker. Nu är vi tillbaka vid de tre punkterna. Graven är tom. Jesus visar sig fysiskt för lärjungarna och för många fler. Lärjungarna började tro på uppståndelsen och kristendomen började sprida sig. Hur kan jag veta att detta är sanning och inte bara en önskan eller en längtan eller någonting? Hur kan jag veta att det är sanning? Vi läser från Matteus kapitel 28, vers 19. Jesus säger så här: gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadern och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. På vilket sätt är Jesus med dig och mig alla dagar in till tidens slut? Är det bara en vacker fras? Eller är det någonting annat i det? Finns det ett annat djup i det? Kan läsa från Johannes evangeliet när Jesus själv undervisar sina lärjungar. För Johannes 14, kapitel 14, vers 16. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Jesus, han säger här i vers 18: jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Jesus talar om att han ska sända en annan hjälpare som alltid ska vara hos dem. Och han avslutar med orden: jag ska komma till er. Vad menar Jesus med detta att han ska komma till dem? Hjälparen, anden, det är Jesus som är anden. Hur hänger detta ihop? En viktig sanning i detta är att vi har en Gud. Fadern, sonen och den helige ande. Vi har inte tre gudar. Vi har en Gud som manifesterar sig och visar sig på ett sätt. På olika sätt. Jesus är anden. Han säger själv till lärjungarna i Matteus 28 och 20: och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Hur då? Ja, genom anden. Genom den helige ande. Och det får vi höra sen om när vi kommer fram till pingsten. Då får vi höra mer om det. Vi hoppar in i Efesierbrevet när Paulus undervisar om anden. Efesierbrevet kapitel 1, vers 13. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Paulus talar här om ett sigill. Vad är ett sigill? Jag har faktiskt ett sigill hemma från min pappa. När han var ung så var han sjöman och åkte jorden runt när han var 16 år. Det finns ett papper papper hemma från honom, ett dokument som han fick första gången han passerade ekvatorn. På den dokumentet sen stod vaxstämpel med rederiets stämpel i, som intygar att han har passerat ekvatorn. Ett sigill, vi kan se det också i såna här gamla riddarfilmer. Budbäraren som skickas iväg med ett hoprullat brev som är stämplat med en stämpel med kungens ring så här, som intygar för mottagaren att det här är äkta. Anden i oss är ett sigill som visar och intygar att det är äkta. Anden i oss är ett sigill som intygar att uppståndelsen är en sanning. Paulus talade också om att anden är en handpenning på vårt arv. Vad är en handpenning för någonting? Om jag ska gå och köpa ett hus exempelvis, det känner nog de flesta till, får jag kanske betala en viss procent som en handpenning. Bara för att visa säljaren att jag menar allvar. Jag kommer köpa det här huset, jag kommer flytta in i det. Jag menar allvar när jag säger att jag ska köpa huset. Fadern ger oss anden, anden flyttar in i dig och mig. Och det är som en handpenning som intygar och visar att det himmelska riket vi är på väg till, det är en sanning. Det är inte ett påhitt. Det är inte en saga. Det är inte ytterligare en berättelse från en förvirrad predikant. Det är en sanning. Det Jesus gör för dig och mig, han dör. Han uppstår för dig och mig. Det är en sanning. Det anden är en handpenning som visar och intygar att Gud menar allvar när han säger att du ska få komma hem till mig. Anden är en handpenning på det. Vi ska gå in i avslutningen här. Jesus Kristus, han är uppstånden. Och han är här mitt ibland oss genom sin helige ande som är i dig och mig. Guds ande i mig är ett sigill och det bekräftar äktheten. Den helige ande i dig och mig, det är Jesus själv som är med dig och mig alla dagar in till tidens slut. Och det är även en handpenning, ett förskott på det som komma skall. Ett förskott på det vart du och jag är på väg någonstans. Om du är här idag som inte har tagit emot Jesus som din personliga frälsare i ditt liv, så är det öppet för dig att bjuda in den uppståndne Jesus till dig och in i ditt liv. Vi ska snart här dela Herrens nattvard tillsammans. Efter nattvarden så kommer det finnas förberedare här inne. Jag är också förberedare, jag sitter fram uppe i bänken här. Vi betjänar dig gärna. Har du någonting du vill ha hjälp att be för, kontakta oss. Har du inte tagit emot Jesus i ditt liv? Det är inte för sent. Det är för dig. Det är för dig, min vän. Vi ska stanna här nu tillsammans. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig, Jesus, för din nåd. Tack att du är den som dog för oss och du uppstod för oss. Tack Jesus. Tack att när vi kommer till dig så tar du emot oss. När vi kommer till dig, inga synder är för stora för dig. För din nåd och ditt blod, det räcker. Tack Jesus att du är den som tar emot alla som vänder sig till dig. Tack att det bara räcker att jag säger Jesus. Jag kanske inte orkar säga någonting annat. Jag bara orkar säga Jesus. Så räcker det för dig. Tack Jesus. Tack för din ord. I Jesu namn. Amen.